Så ber vi dig, Herre, du som är de här ögonen som ser oss, som känner oss. Herre, låt oss få uppleva att du riktar dem just mot mig i den här stunden, just mot oss var och en. Känner våra tankar, våra vägar. Känner vår historia, känner vår framtid. De steg vi ska gå framåt. Tack att du vill fortsätta tala in i våra liv just nu. Där vi befinner oss, där du ser oss, där vi är. Tack att det är goda ögon. Det är inte bevakande ögon, utan det är vakande ögon. Fyllda av kärlek, fyllda av omsorg, fyllda av en god vilja och en god väg. Herre, fortsätt att tala in i våra liv. Vi behöver dig. Amen. Tro. Detta ord. Det är ju känsla. Är det ju? Tro är sanning, det är fakta, innehåller det. Men det är inte bara det, utan den här hösten så försöker vi tala om tro i termer av seende. Du som har varit här och sett den här bilden många gånger, du kommer få se den några söndagar till. Att få ett trons perspektiv. Där tro handlar om att se någonting mer av den verklighet med Gud som är. De här glasögonen, de förändrar inte verkligheten som är, utan hjälper bara till att se verkligheten som den är. Och det är vad trons ögon gör. Den hjälper mig att se den verklighet med Gud som är. Att ögon på ett sätt öppnas för det som är. I början på hösten talade vi om treenigheten, detta märkliga att Gud som är en är Gud fader, Gud son och Gud helig ande. Och med trons ögon så blir det inte lika obegripligt som det är utan trons ögon. Utan någonstans, jag erfar ju och ändå förstår, fast jag inte riktigt får ihop det. Och sen nu de här tre söndagarna som vi har varit i nu har handlat om tron och jaget. Tron i mig. Den första söndagen handlar om identitet. Att den sanna bilden av mig hittar jag inte i mig själv. Vem jag är finns inte bara djupt här nere någonstans, utan jag hittar mig själv i mötet med honom. När jag bekänner honom, erkänner hans sanna identitet, så händer någonting med min identitet. Lite grann som var i sången här, genom hans ögon ser jag vem jag är. Att i mötet med Jesus hittar jag mig själv. Och förra söndagen talade jag om vad tron betyder för mig. Jag talade om tron som pillret eller pärlan. Alltså är tron som en medicin. Jag ser på tron på Gud som någon slags nödvändigt ont. Alltså ta medicin är ju inte roligt. Om du tycker det, då behöver du förbön. Men alltså medicin är någon slags nödvändigt ont. Ja, men jag behöver ta det här för att jag ska överleva, må lite bättre, att det ska funka. Och att jag kanske har den bilden av tron att jag behöver nog. Men roligt är det ju inte. Ja, jag vill ju komma till himlen, och om det är så att det finns en himmel och inte, så vill jag ju hellre komma dit, så därför försöker jag få den biljetten. Och det hjälper mig lite grann och det tröstar lite grann, och det är skönt att ha någonting att tro på. Så att okej då. Men det är mer medicin än någonting annat. Det är pillret, det är inte pärlan som Jesus talar om i liknelsen om skatt. Och pärlan i Matteus 13, där en man finner en skatt, han finner en pärla, och det är bara wow, jag ska ha, vilken grej, det är rikt, det är vackert, det är härligt, det är värt allting. Att livet med Jesus, det är inte pillret, utan det är pärlan. Det är inte det nödvändiga liksom, måstet, utan det mest fantastiska som du och jag kan upptäcka. Och Paulus, han lägger det här med seendet i det här också. Efesbrevet 1:18 säger: må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Paulus bön för församlingen, för oss, det är att i tron på honom, att vi kan se, förstå både identiteten, vem jag är. Inte vem jag tror att jag är, det som ropar högst här inne, eller det någon annan ropar åt mig, eller vad min uppväxt har sagt mig bara att jag är, utan i honom så kan jag se och förstå. Men också se och förstå glädjen, styrkan, rikedomen i det han har för mig, att han är pärlan, skatten, det mest värdefulla. Må han ge ert inre öga ljus så ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Och genom trons ögon, i mötet med honom, när jag börjar upptäcka och se vem jag är, min identitet, så finns någonting mer. Och vi rör oss från identitet till intention. Att hos Gud så finns någonting mer. I mötet med honom så upptäcker jag att jag skapades liksom avsikten. Det var med avsikt som jag skapades. Men inte bara med en avsikt, utan för en avsikt. Gud ville mig. Det är inte så svårt att se, eller hur? Nej. Men detsamma gäller för dig. Gud ville dig. Men han ville också någonting genom dig. Det är inte bara så att vi får en fantastiskt vacker identitet. Han säger älskad, värdefull, efterlängtad, tänkt, planerad. Utan det finns ett syfte, en intention med ditt liv. Han skapade dig för att han ville dig. Och han skapade dig för att han ville något med dig, med ditt liv. Identitet och intention. Och på samma sätt som det var med identiteten, att jag hittar inte mitt sanna jag genom att stirra djupt in i mig själv bara, så hittar jag heller inte mitt syfte, avsikten med mig, genom att bara försöka hitta vad är grejen med mig, vad ska jag göra, vad är mitt liv liksom, utan där jag ska försöka, ska säga, bygga mitt eget rike här, nu ska jag få till mitt liv, mitt livsprojekt. Men jag hittar inte det bara hos mig själv, utan på samma sätt som identiteten finns hos honom som ville mig, så finns intentionen, avsikten, syftet med mitt liv hos honom också. Allt hittar vi hos honom. Det är därför som Paulus ber: må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat er till. Och det här hoppet, det är ju inte bara sådär, jag har någon slags känsla, ja, men det finns någon slags tro, utan det är hela livet, just min identitet, vad jag är till för, de här stora frågorna. En av Jesu lärjungar, Petrus, som efter många års tjänst och troligtvis bara kort tid innan han dör, eller innan han blir avrättad för sin tro, så han hade tjänat liksom i Guds rike många, många år på många olika ställen med många väldigt olika människor. Bara den lärjungaskara på 12 som han var en av 12 i var ju väldigt, väldigt olika. Och han skriver så här i sitt första brev: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska stanna upp i den här texten idag. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och det börjar ju med tjäna varandra. Inte tjäna mig själv. Ett fokus bort ifrån mig själv, att mitt liv inte handlar primärt om mig själv, utan det handlar om att vara i tjänst för andra. Vet du, du är inte skapad för själviskhet. Du är inte skapad för själviskhet. Det är därför som själviskhet inte får oss att må bra i längden. Utan när du gör någonting för någon annan så känns det ju ganska bra, eller hur? Jag säger, ja, var inte så dumt. Jag säger bara, tack Jörgen för att du hjälpte mig med det här. Så här, mår man ganska bra. Vet du varför? För det var du skapad till. Då är du i linje med hela ditt syfte. Vi är till för att tjäna varandra. Det är en del av din, liksom ditt liv, av ditt varande. Och hur ska vi tjäna varandra då? Jo, med den nådegåva som han har fått. Var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare. En god förvaltare, liksom per definition, det är att man tar ju hand om någonting som man har på något sätt blivit anförtrodd. Med den gåva som man har fått. Okej, vad innebär det här? Jo, men det säger ju att du har fått en nådegåva. Nej, hörrungen, du känner inte mig. Nej, det kanske jag inte gör. Men Bibeln säger att var och en har fått en nådegåva. Du är alltså begåvad. Det känns ju ganska bra att säga om sig själv, eller hur? Jag är begåvad. Ska vi säga det tillsammans? 1, 2, 3. Ja. Ja, den var lätt att säga. Om vi då lägger de bibliska orden på de här och säger istället jag har fått en nådegåva. 1, 2, 3. Ja, den känns ju lite annorlunda. Trodde du på dig själv? Eller var du tyst och lät grannen säga något istället? Jag har fått en nådegåva. Kan det vara så? Kan det vara så? Att våga tro det om sig själv. Att våga tro på vad du nyss sa. För det du sa, det är överensstämmelse med Bibeln. Alltså du säger samma sak som Gud säger om dig. Jag har fått en nådegåva. Vågar du tro på dig själv? Att syftet, intentionen med ditt liv, det är att tjäna andra. Att titta bort ifrån sig själv och vara i tjänst för andra. Med det som du har fått. Ah, men jag vet inte, nådegåva. Nej, inte riktigt med på banan än. Ja, men vi fortsätter texten då. Vadå? Guds mångfaldiga nåd. Var en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Okej, här breddar vi lite grann. Nu kanske det börjar bli lite tillgängligt. För om du tänker så här, ja, men jag har ingen nådegåva. För nådegåvorna, det är ju väl att tala i tungor, profetera, be för sjuka. Sådär. Nej, jag har inte något av det. Det tror jag att du har i och för sig. Men du kanske inte upptäckt det än. Tänk så här, jag känner inte bekväm där. Nej. Men jag tänker att vi har för snäva mallar för vad som är Guds gåvor över ditt liv. Vi har för snäva mallar för Guds gåvor och kallelse och utrustning över våra liv. Vi hade besök för en månad sedan av Annette Karlsson. Och ni som inte var med på lördagskvällen i Salemkyrkan, vi hade hela helgen tillsammans, ni missade en viktig samling, en viktig undervisning. Men det går att lyssna på. För då går man in på Salemkyrkans hemsida, in i deras mediearkiv och så letar man reda på lördagskvällen där den 30 september kanske det är, 1 oktober. Och så lyssnar man på Anettes undervisning om smörjelse. Fantastiskt bra. För hon talade om andens roll i våra liv. Och när det står om smörjelse. Och att det handlar om att vara utrustad. Och hon talade om att vi som kristna, vi är kallade att komma med lösningen till bordet. Att om du är lärare, läkare, ingenjör eller vad du är för något, så är du utrustad av en skapande, fantastiskt, kreativ Gud. Och att det är du och jag som kristna som är kallade att komma med lösningen till bordet. Och då, om du sitter i ett arbetslag, ni sitter med svåra grejer, så kanske inte det bästa du kan göra där är att tala i tungor. Det kan ju funka, men kanske finns det ett annat sätt som den helige ande vill verka genom dig i den situationen. Så när vi talar nådegåvor, försök att tänka Guds nåd i dess mångfald. Att en del av Guds gåvor och utrustning och kallelse passar jättebra i kyrkans ordinarie verksamhet. Och en del av de gåvorna passar mycket bättre utanför det som är kyrkans verksamhet. På ditt jobb, bland dina vänner, i kvartersföreningen eller bostadsrättsföreningen eller vart du finns någonstans, bland dina vänner. Guds nåd i dess mångfald. Att tänka lite utanför det. Så frågan är ju, vilka gåvor i dig väntar på att användas? Vad bär du för gåvor som du behöver bli medveten om att här är någonting som Gud har lagt ner, som han vill använda mig i? Var och en, nej, tillbaka, med den nådegåva han har fått, i dess mångfald. Din identitet, det som är du är begåvad, du är utrustad, du har fått något för någon annan, för att det finns också en intention med ditt liv. Det finns en avsikt. Du är, som Niklas läste i början här om Abraham, det att han var välsignad för att vara till välsignelse. Abraham fick inte den här kallelsen, uppdraget, bara för att Abraham skulle må bra, utan för att han skulle vara till någonting mycket större. En större välsignelse. Och du har fått någonting för någon annan. Du har fått någonting för någon annan. Och att vi inte då hamnar så här, nu blir en massa arbete. Jag trodde det räckte med att tro lite grann. Så här, Gud, jag tror nog att du finns. Det känns lite här inne. Är han inte nöjd med det? Ska vi arbeta för han också? Ska han inte göra någonting själv? Han är ändå Gud. Men det här är ju goda nyheter för dig och mig. Varför? För att det här är vad du är skapad till att göra. Tillbaka till den här känslan när du har hjälpt någon. När du har varit till liksom välsignelse för någon, har gjort någonting för någon annan, du känner så här, det här kändes bra. Varför? Det är för att du är skapad till det. Du är inte skapad för själviskhet, utan du är skapad för att vara i tjänst för andra. Så därför är inte det här bara att nu ska vi arbeta en massa också för att han ska vara nöjd. Utan det är en del av vem du är. Du är liksom i linje med hela din varelse. Så det här, vänner, det är goda nyheter. Det här är evangelium. Jag är fortfarande inte med på marken. Jörgen, tycker du om mig ändå? Alltså, jag pratar inte med mig själv, utan jag pratar med ljudteknikern som också heter Jörgen. Du kanske tänker att jag är fortfarande inte med på det här. Vad har jag för gåvor? Jag har liksom inte... Du kanske är ny här idag. Tänk så här, jag fattar inte, vad då gåvor? Måste man upptäcka en massa saker först innan det här med tron kan bli någonting? Ska man gå någon lång kurs eller vad är det här? Nej. Eller du som har varit med länge och så fort man pratar om nådegåvor, det liksom, då knyter det sig lite grann. Va? Här? Nej, det är inget för mig. Det kan de hålla på med, men inte jag. Det här med nådegåvor är lite, du kanske har en dålig erfarenhet, du har känt dig tryckt in i någonting och det knyter sig lite grann. Och du hamnar i ett liksom, men vad? Det är det som blir frågan. Men nu trampar jag på skor. Det är väldigt stökigt här och nu kommer jag på att snubbla på mig själv. Så, du hamnar i ett vad? Vad har jag för gåvor? Varför skulle jag ha någonting? Måste jag gå den här kursen? Eller vad är det? Eller Gud har inte visat mig någonting. Jag vet inte vad jag har för nådegåvor. Jag kanske inte ens vill ha någon. Men nu vill du nästan ha någon för att vi kommer på att det inte bara är att tala i tungor och profetera. Utan det kan vara annat också. Okej, kanske jag kan vara med i matchen. Men vad har jag då för gåvor? För nådegåva? Kanske Gud måste uppenbara någonting. Och jag tänker att på samma sätt som vi kanske kan bli för andliga när vi pratar nådegåvor, att vi hamnar bara i tungotal och profetia och helande och urskiljning och annat sånt där, Guds nåd i dess mångfald, så kanske vi blir lite för snäva. Jag tänker på, vad har jag för gåva? Niklas, vad har du för gåva? Vet du vad du har för gåva? Vad har jag för gåva? Vet du vad du har för gåva, Pernilla? Nej. Och så försöker vi liksom, men jag då? Och här, de har ju sångargåvor liksom. Typ. Men jag, vad har jag för gåva? Och så vet vi inte, och så blir det jobbigt och så kan inte vara med. Och så byter vi ut ordet vad istället mot vem. Så blir det så mycket lättare. Och så börjar jag tänka, vem kan jag hjälpa? Vem kan jag uppmuntra? Vem kan jag bära? Vem kan jag glädja? För då blir det så mycket lättare. För då, om jag säger, amen, Daniel här borta, han behöver lite hjälp. Och så söker jag bara, Daniel, kan jag hjälpa dig med någonting? Då kommer ju inte jag kunna hjälpa honom med det som jag inte kan. Det blir ju jätteenkelt. För han säger så här, ja, men jag skulle behöva hjälp att justera mitt nätverk hemma, säger han till mig. Och säger så här, nej, Daniel, det där kan inte jag, men du som jobbar med det, gör det istället. Ja, okej, kommer han på. Han kan ju fråga, jag kan hjälpa honom med andra saker, men inte just med det. För att när jag börjar tänka på, vem kan jag hjälpa? Så faller ju ganska mycket grejer bort i mitt liv, vad jag kan hjälpa till med. Alltså en del enkla grejer kan vi alla göra, liksom flytta och låna ut en gräsklippare eller en sax eller någonting annat så. Men det finns, om jag ska kunna bära dig, kliva in i ditt liv lite grann, så finns det saker där jag känner mig inte hemma. Jag kommer ju inte ens erbjuda de tjänsterna. Och någonstans där så hamnar jag i mitt vad. För att då kommer jag börja tjäna dig med den nådegåva som jag har fått som en god förvaltare av Guds mångfaldiga nåd över mitt liv. Så att inte fastna i, vad har jag för gåva? Vart ska jag kliva in? Vad ska jag göra? Utan kanske tänka, vem kan jag hjälpa? Vem kan jag uppmuntra? Vem kan jag tjäna? Vem kan jag glädja? Vem kan jag vara med och bära en bit på sträckan? Då blir det ju inte fel. Och då blir det inte så svårt. För det är bara att tänka, vad har jag för människor omkring mig? Vilka finns? Ja, men han, här skulle vi, eller de där, skulle vi kliva in lite här? Och så gör vi någonting. Sen kan det absolut vara så att du vet att du bär vissa gåvor som inte är funktion. Och där vill jag utmana dig, kära vän. Att du som bär på saker i ditt liv, det kan vara att Ibland, jag har jobbat i församling i 25 år och genom de här åren har jag ibland varit fundersam, fel ord, jag har varit lite, kanske fundersam. Människor som är jätteskickliga i sina yrken. En som jag tänker på, han var en ledarkonsult liksom i stora bolag. Han måste ha varit jätteskicklig, kunnande liksom. Men i Guds församling, där fanns han precis bara med. Var inte med liksom på något sätt. Men alla hans gåvor och kunnande, varför fick inte det följa med på något sätt in i Guds riket? Och jag tänker på det, du som sitter här och du är enormt kvalificerad. Du är så kunnig på vissa grejer. Men du tänker att, men det har ju ingenting med Gud och tron att göra. Ha, tror du ja? Guds mångfaldiga nåd. Kom igen, ta med dig dina skills in i Guds rike. Du är begåvad för ett syfte, kära vän. Du är begåvad för ett syfte. Du har kunskap för ett syfte. Gud har rustat dig sedan du var liksom, innan du fanns till, säger psalm 139. Gud har fyllt på. Är det en slump att du har de kunskaper du har? Nej. Gud har lagt ner intressen, talang i dig som du har liksom förädlat och byggt på. Finns Gud med i det? Ja, men det är klart han gör. Börja tänka in dina gåvor och ditt kunnande också i Guds rike, in i din tro. Guds nåd i dess mångfald, hans gåvor i dess mångfald. Om jag börjar tänka vem, så blir det lite lättare. Jag fastnar inte bara i ett liksom, men vad har jag för nådegåva? Han har inte uppenbarat någonting, jag har inte gått kursen, hur ska jag göra? Men vem kan du kliva in och hjälpa? Det är viktigt att landa i sig själv, bli trygg i sin identitet, och den hittar vi hos Gud. Och i då detta med identitet finns också vår intention. Att hos Gud så hittar du syftet med att du finns till. Guds avsikt med dig. Han ville dig, men han vill också någonting med dig. Han ville dig och han vill också någonting med dig. Varför? För ditt liv är ju inte bara om dig. Ditt liv är ett för litet mål med ditt liv. Ditt liv är tänkt att vara större. Du är inte skapad för själviskhet, utan du är skapad för att tjäna andra människor omkring dig. Vi behöver upptäcka identiteten att vi är älskade, sedda, värdefulla och någonstans kunna njuta i det. Och jag har sagt det förut här att vi är först och främst ett barn i hans famn. Vi är inte ett verktyg i hans hand först och främst, utan vi är först och främst ett barn i hans famn. Det är inte så att Gud vill ha tag på en människa. Den där människan måste in i Guds rike för att vi behöver den kunskapen, den utrustningen. Nej, utan Gud vill ha tag på oss, våra hjärtan, och att vi kan komma till ett Abba fader. Den identiteten finns. Där vi kan på något sätt leva, må gott, njuta av det och kanske läkas i det. Gud ville dig, Gud ville mig, men också att Gud ville någonting med mig. Han ser dig, det som finns i dig, bara nu, här finns ditt syfte. Det finns en poäng med att du är som du är. Vi är lite tilltuffsade, det är lite skevt längs vägen, men det finns ett syfte med att du är du. Och Guds nåd, hans gåvor i dess mångfald berör också dig. Du har att ge. Du har en nådegåva. Kommer ihåg att du har sagt det till dig själv för en stund sedan. Du sa, jag har en nådegåva. Du kanske har flera. Du är utrustad för en anledning. Och i ditt liv, du som tycker att det här liksom känns jobbigt, du får inte riktigt till det, börja tänka vem istället för vad. Vem kan jag hjälpa? Vem kan jag tjäna? Vem kan jag uppmuntra? Vem kan jag bära? För då kommer du att börja agera utifrån den du är, såklart. Och jag kan det här men inte det här. Ja, men då kan jag inte hjälpa dig med det. Är du med? Gud har kallat dig till sig, men han sänder dig också utifrån vem du är skapad till att vara och göra. Må han ge ert inre öga ljus så att ni ser vad han har kallat er till. Både det vi har i honom, identiteten, älskad, sedd, värdefull. Men också att Guds gåvor, Guds nådegåvor i dess mångfald är fördelade, givna och väntar på att användas. För det är en del också av vem du är. Du är skapad till det. Och där finns någonting av välsignelse, av tillfredsställelse och få landa i det som Gud vill för dig. Du är begåvad, men inte för att du ska gotta dig och bara kolla mig själv i spegeln, vad härlig jag är, utan jag är begåvad för andras skull. Jag är välsignad, ja, underbart, men inte bara för att jag ska må gott i det, utan för att jag ska vara med och välsigna andra. Må han ge ert inre öga ljus så att ni ser vilket hopp han har kallat oss. Amen. Amen. Du som är här som inte är en kristen, du ska veta att han kallar på dig. Det du känner i ditt hjärta, det är Gud som liksom drar lite och säger, kom till mig. Jag älskar dig. Han ville dig, han såg dig innan du fanns till. Han känner dig. Säg, kom till mig, jag vill älska dig. Jag vill bära dig, jag vill finnas i ditt liv. Du som har fastnat i gåvoanalysen. Har jag någon nådegåva? Nej, det är nog ingen nådegåva. Jag kan bara det här. Eller du kanske inte ens vill ha någonting. Nej, det är inte för mig. Börja tänka vem. Släpp en del av det här. Vad är mitt? Utan vem kan jag tjäna? Vem kan jag hjälpa? Så kommer det mycket mer naturligt.